Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
De första 4 avsnitten i vår podd har tagit upp ganska tunga ämnen. Det är lätt att bli nedslagen när man tänker på klimatet och planetens framtid. Men blir man för nedslagen är det lätt hänt att man ger upp. Så nu vill vi ägna oss åt något som känns mer positivt och livgivande. Så idag talar vi om hoppet. Om att hopp kanske är ett verb, om hur man håller hoppet vid liv och vikten av att finna mening. Välkomna till ett nytt avsnitt av Klimatpsykologipodden, en podcast med psykologerna Frida Hylander och Liv Svirsky. Idag ska vi prata om klimatet och hoppet. Många av de ämnen vi har tagit upp har varit ganska tunga och många som är engagerade i klimatfrågan kan av och till och ganska ofta känna hopplöshet och nedstämdhet och tunga känslor. Och vi tänker att vi idag ska försöka titta på hur kan man göra för att bli lite mer hoppfull i det här ämnet och området. Hej Frida.
Hej Liv.
Vad säger du? Vad kan man göra för att bli lite mer hoppfull?
Ja, vad kan man göra? Nej, men det man väl framförallt kan göra är ju att göra. Så, att inte sitta och liksom vänta in hopp. Utan att kanske förstå att hopp är någonting som skapas när vi också är med och gör saker som vi tror är meningsfulla. Och när vi gör saker som vi tror gör skillnad. Och när vi gör saker tillsammans med andra människor. Det är att skapa hopp.
När du säger så tänker jag att vi pratar ju ofta, hopp är ju som ett substantiv, som en sak. Men att vi kanske borde tänka på hopp som ett verb, alltså någonting som man gör.
Precis.
Och inte då i meningen hoppas, men liksom att man skapar hopp.
Ja.
Man skapar.
Ja, och det är väl kanske den viktigaste grejen att ta med sig, att hopp är ingenting, det är ingen passiv grej. Utan hopp är någonting vi gör. Och hopp är någonting vi skapar, och som skapas när vi gör.
En sak som jag ibland tänker på som ger mig lite hopp utöver att liksom själv agera, men det är också de stora förändringar som vi människor faktiskt har gjort, och då menar jag kanske inte liksom i någon slags evolutionär mening, men jag tänker att det här med klimatet ju är väldigt mycket en fråga om att vi måste ställa om det från det vi har tyckt är självklart och börja tycka att nya saker är självklara och normförändringar, och det har vi varit inne på i tidigare avsnitt och så. Och så tänker jag att sådana här förändringar har vi ju gjort förut. De har kanske inte varit riktigt lika, eller kanske inte ens i närheten av så omfattande. Men till exempel rökning. Vi har infört rökförbud nu på så gott som överallt. Ju. Nu är det ju nästan förbjudet att röka överallt. Och rökning har gått från att vara någonting som på 50-talet tror jag nästan alla gjorde. Det var liksom en självklarhet att man rökte.
Mm.
Och idag är vi ändå ganska långt ifrån det.
Mm.
Och jag tänker också faktiskt, jag menar det här med att sortera papper. Det tror jag alla tycker. Det har vi tyckt länge. Det är helt självklart att man sorterar sin, alltså återvinner tidningspapper och så.
Mm.
Mm. Att man inte ska röka och dricka när man är gravid. Idag skulle alltså en människa som gör det, då betraktar vi det som väldigt avvikande och någonting som man måste få mycket hjälp för att sluta med. Eller så att, jag menar, stora förändringar har ju faktiskt skett.
Mm. Mm.
Det kan ge mig lite hopp och inspiration att det kanske går.
Ja, mig också. Och det tycker jag är något av det mest hoppfulla och trösterika. Att påminna sig om att människan är en väldigt anpassningsbar art. Och människan, och vi är en väldigt samarbetsvillig art. Alltså anledningen till att vi har kunnat göra många av de här stora förändringarna tidigare är för att vi har kunnat samarbeta oss och liksom organisera oss. Men också att vi anpassar oss. Och det där, den här anpassningsbarheten är ju på gott och på ont i, när det gäller klimatarbetet. För vi anpassar oss vid att ha det bättre materiellt ställt och att använda mer resurser, så, vilket gör att det, liksom, det känns som att så som vi lever nu är väl en självklarhet, och glömmer bort att för bara 30 år sedan så använde vi mycket mindre resurser och släppte ut mycket mindre. Så på det sättet så är den här anpassningsbarheten lite lurig, men anpassningsbarheten är ju också en av de absolut viktigaste liksom grejerna för att vi liksom, som talar för att vi kommer att kunna ställa om och att vi kommer att kunna ha det bra om vi ställer om så snabbt som möjligt och på ett fredligt sätt och så.
Mm.
Men jag tycker att jag tänker på det här som du pratar om med liksom rökningen och sånt. Det är ju ett av många exempel på hur lagförändringar också har ändrat våra beteenden och ändrat våra sociala normer. För ibland tänker vi att det behöver gå, att det där måste ske nerifrån och upp på något sätt. Men vi har många exempel genom historien där det också har skett uppifrån och ner. Det vill säga att när man gör en lagförändring så ändrar människors beteende. Och när människors beteende ändras så ändras också normen kring vad vi tycker är rätt och riktigt, okej och inte okej. Jag tänker så här, barnaga är ytterligare ett sådant exempel. Som på 1800-talet var det ju en skyldighet hos föräldrar att slå sina barn. Och sen så övergick det till att vara en rättighet och sen så blev det förbjudet. Och idag så hade ju ingen, eller i princip ingen, sagt att nej, men jag slår inte mina barn för att det är olagligt, utan vi hade ju sagt att jag slår inte mina barn för att det är fel att slå sina barn. Så. Så att vi har jättemånga sådana exempel på hur vi har ställt om och hur vi har ändrat våra beteenden och ändrat våra normer. Så det är definitivt någonting som jag tycker man ska hålla fast vid som något trösterikt och något hoppingivande.
Och det skulle ju då tala för att vi ska jobba på att påverka politiskt att förslag. Och då blir ju det arbetet i sig kanske ett sätt att skapa hopp. Alltså ja, att jobba för hopp.
Precis. När man har tittat närmare på vad som liksom bidrar till att människor börjar agera. Och inte då bara agera i sina konsumtionsval, utan agera, vad man säger, som mer så att säga, aktiva medborgare. Så verkar just den här tilltron till att kunna göra skillnad vara en väldigt, väldigt viktig faktor i det där. Både tilltron till att jag som individ, ibland man, på engelska kallar man det här för self-efficacy, alltså att jag kan göra skillnad eller att jag har möjlighet att påverka eller att jag har möjlighet. Så. Men också tilltron till att man som grupp kan göra skillnad, det är det som kallas för group efficacy. Det tycks vara jätteviktigt för att både få människor att börja engagera sig men också fortsätta liksom orka engagera sig när man märker att så här, okej, här händer det faktiskt någonting och nu det här leder till någonting. Så. Och liksom andra sidan av det myntet är egentligen det som vi brukar kalla för så inlärd hjälplöshet. Alltså när liksom känslan av att så här, det spelar ingen roll vad jag gör. Jag är så liten i den här stora grejen. Det gör ingen skillnad. Så, jag är helt så här, hjälplös i detta. Och det har man då sett i forskningen att det är ju tvärtom någonting som talar emot att bli mer aktiv eller att börja agera. Och så, där. Så den här inlärda hjälplösheten den är lurig om vi hamnar i den.
Och då tänker jag att vi är tillbaka i det här rådet som vi har, jag tror i alla avsnitt, att gå samman och engagera sig.
Mm.
Alltså att vara i ett sammanhang, och då handlar inte det bara, nu låter det som att man måste hitta några som man verkligen jobbar, alltså det kan också vara att gå med i en Facebookgrupp och bara få den här känslan av att vi är många, det poppar upp nya idéer och förslag, det finns kraft, det finns vilja, det finns driv.
Mm.
Alltså att se det hela tiden blir också ett sätt ju att faktiskt motverka inlärd hjälplöshet och bygga lite hopp.
Mm. Och jag tänker att vi alla, vi glömmer ju bort ibland, men vi alla människor ingår i olika typer av sammanhang. Så att ibland kan det handla om att liksom försöka hitta nya sammanhang eller gå med i någon liksom, miljöorganisation eller aktivistgrupp eller politisk organisation eller så. Men de flesta av oss befinner oss ju redan i olika typer av sammanhang. Vi kanske jobbar på ett ställe eller går på någon skola eller är med i någon förening. Så jag tänker att vi också kan jobba på de arenor där vi redan är. Så att det också är liksom viktigt. Vi står inför en förändring som behöver ske liksom på alla nivåer i samhället. Så vi behöver nästan så här kartlägga lite, okay, men där jag befinner mig, var kan jag göra mest skillnad? Hur kan jag göra mest skillnad utifrån där jag liksom är idag? Så. Mm.
Och då kan ju även, tänker jag, små saker ge en känsla av hopp. Alltså man kanske kan påverka sin arbetsplats att nu börjar vi sopsortera här. Även om det är litet och sen är det klart på en arbetsplats skulle man ju önska att man har en resepolicy som är bra såklart.
Mm. Men... Ja, vet du vad jag skulle faktiskt säga där? Att där måste vi återigen hålla koll på vad som känns som att man gör någonting. Och vad som faktiskt... För det här har man faktiskt också sett att... Vad ska man säga? Att göra de där små grejerna kan vara lite lugnande i stunden. Men att få vara med och göra liksom en substantiell skillnad. Det ger liksom också en mer långvarig effekt på vårt eget mående eller på vår egen klimatångest, om man säger. Så där tänker jag att om man ska jobba på, säg att man väljer att så här, men nu på min arbetsplats så finns det, så tänker jag att en jätteviktig del i det arbetet är att först och främst liksom kartlägga, så om en, hur ser det ut på vår arbetsplats, var är det vi har våra stora utsläpp och vad är det vi behöver göra där, så att man börjar. Och jag tänker bara det arbetet i sig kan ju vara hoppingivande och ge den här känslan att så här, nu gör jag någonting som faktiskt gör skillnad och någonting som inte hade blivit gjort annars. Och det i sig är liksom så att säga förstärkande eller styrkande. Så.
Men där skulle jag ändå vilja slänga in en brasklapp. Att om man ska ta på sig den sortens uppgift. Det beror såklart lite på hur stort företaget är.
Mm.
Men gör det tillsammans med någon. För där tänker jag att man får inte vara själv. Därför att risken att man blir bemött med motstånd eller så är ganska stor. Och då tror jag att risken för inlärd hjälplöshet är stor och hopplöshet. Ja. Men kan man då vara några stycken? Och har man inte någon på sitt eget företag? Jag tycker man ibland ser i olika sådana forum att det poppar upp till exempel kurser eller andra sorters forum. Liksom vi försöker förändra vår arbetsplats. Att haka på något sånt då, så att man känner att jag har några i ryggen. Vi är flera som jobbar mot det här. Om jag möter motstånd, om ledningen är negativ för det innebär kostnader eller så. Mm. Så är jag inte, jag orkar stå på mig och orkar jobba vidare.
Mm. Det är jättebra och jag tänker att det där är så fullkomligt väsentligt. Och jag vet att vi liksom återkommer till det här hela tiden med att gå samman med andra människor. Men det är verkligen A och O.
Mm, verkligen.
Både för att vi vet att vi har mycket, mycket större möjlighet att göra skillnad när vi är många tillsammans. Men inte minst för den här liksom känslan, alltså för det sociala.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Stödet och det emotionella stödet i det där. Och det, jag tänker på en sån grej som fredagsstrejkerna och Greta Thunberg. För där är det också ibland lätt att tänka som att ja, men hon är ju en ensam tjej som har gjort jättemycket och gjort liksom så. Men anledningen till att liksom hon har blivit, fått en liksom position nu när hon får möjlighet att tala för, liksom, med FNs generalsekreterare och med påven och allt så här, det är ju för att hon har lyckats samla jättemånga människor. Det är ju faktiskt för att hon har bidragit till, och inte bara hon utan alla människor på de här strejkerna har hjälpt till att gemensamt bidra till att skapa det här stora sammanhanget. Så även där är det är ju först när det blir väldigt, väldigt många människor som det börjar röra på sig.
Mm.
Sen kan det ju så här, som sagt, börja med en person, men det är verkligen, det är så fullkomligt centralt att vi behöver göra saker tillsammans. Både för att göra skillnad men också för att ta hand om oss själva och skapa hopp.
Verkligen. En annan sak som jag tänker kring det här med hopp är ju också motsatsen, alltså hopplösheten. Och att man kanske ibland Om man faktiskt känner att hoppet sviktar, att man får tillåta de känslorna också. Det är okej att känna, alltså, att man inte blir för rädd för det eller någonting. För jag tänker att det kanske är en period av hopplöshet. Sen behöver ju den såklart inte omsättas i handling så att man börjar skita i att göra det man brukar göra för att göra klimatvänliga saker. Men att ändå tillåta sig att ibland känna sig väldigt uppgiven, hopplös och ledsen och arg och vad som helst. Det är okej. Och sen kan man försöka börja bygga hopp igen.
Och många som är väldigt engagerade i klimatfrågan beskriver ju det som att som ett pendlande mellan hopp och förtvivlan. Och jag tror att så måste det få vara. Och vi måste få känna de känslor som dyker upp. Det som kan vara trösterikt där också är att hopp kan existera parallellt med andra jobbiga känslor. Så vi kan känna hopp och vara rädda på samma gång. Och vi kan känna hopp och vara ledsna på samma gång. Så vi behöver inte hopp. Jag tänker att hopp handlar inte om att så här, nu får vi inte känna någonting jobbigt. Eller nu måste vi må bra eller så, utan att hopp handlar just om det där att göra det som man tror är rätt och riktigt och att vara med och bidra till förändringen. Trots att vi är rädda och trots att vi är ledsna och trots att vi är frustrerade då och då, eller ibland oftare än då och då.
Verkligen. Och sen ska vi kanske också vara bra på, tänker jag, att sprida goda nyheter. För även om de är få så finns det ju. Ibland kommer det ju faktiskt, ja men det här, ja men som att flygandet har minskat till exempel. Eller några arbetsplatser som har skapat nya policies kring resande. Eller, ja men det finns ju, ja men det dyker ju faktiskt upp. Och att faktiskt sprida det och på det sättet också peppa oss och påminna oss om att även om det går långsamt och det mesta är kvar. Så vissa saker händer ändå.
Ja, absolut. Och det är så himla viktigt att så här få fira de små segrarna. Det gör ju att vi orkar. Och det är ju också en del av att känna att så här, om vi pratar om det här åter med så här self-efficacy och group efficacy. Alltså tilltron till att det man gör skillnad. Där är det jätteviktigt också att se att så här, men här kom det liksom ett resultat av det vi har gjort. Så. Det betyder inte att jobbet är slutfört, men det betyder att vi har någonting att fira här. Och det betyder att det vi gör liksom spelar roll eller att vi är på rätt spår på något sätt. Så det är jätteviktigt. Och där är väl också just det där att kunna befinna sig lite i två känslotillstånd på samma gång. Att parallellt med att vi är liksom rädda eller frustrerade, så kan vi också och behöver också tillåta oss att glädjas åt det som går bra. Dessutom verkar det ju vara så att just det där, men det är lite som att människor vill vara med i det vinnande laget. Och blir det tydligt då att jaha, okej, men nu börjar det liksom gå framåt här för liksom hållbarheten eller för klimatrörelsen, då kommer fler att vilja vara med. För vi vill vara, och vi är återigen så är vi så sociala varelser, så att märker vi att så här, men här är det många som håller på med det här och det verkar hända grejer och det verkar gå bra för dem, då ökar chansen att fler vill vara med. Så det är jätteviktigt det där. Därför jag vet, det funnits och finns fortfarande ganska mycket av ett nästan så här narrativ kring klimatfrågan som att så här, det är ingen som bryr sig, det är ingen som gör någonting, det är ingen som lyssnar. Och jag förstår i allra högsta grad den frustrationen, och jag själv i allra högsta grad känt den frustrationen många gånger. Men jag tror inte nödvändigtvis att det där narrativet eller den där berättelsen är så hjälpsam. För den nästan bidrar lite till känslan av att säga, nej men det här är inte en viktig fråga, för hade det varit en viktig fråga så hade väl folk brytt sig mer. Så jag tycker också att det finns något väldigt, väldigt viktigt i att liksom tala om det här med liksom en självklarhet och om någonting som liksom där det går framåt och där det händer saker. För det gör det faktiskt parallellt med att det också händer, fortfarande går åt fel håll i en massa andra sektorer. Så.
Men du, det här att folk inte bryr sig, det är väl inte ens sant längre?
Nej.
Ja, det kanske är om man skulle slå ut på något sorts global. Men jag tänker att nog är det många idag som faktiskt har börjat bry sig. Alltså det är ju en växande, det är ju någon slags snöbollseffekt ändå som pågår.
Det är det. Och, men där, och där får man, om man ska vara Petra så får man nästan så definiera lite så, men vad menar vi med att bry oss? Så, det som spelar roll vad som, så här, till syvende och sist, det som spelar roll för så här, ekosystemen är vad vi gör, inte att vi bryr oss. Men det är ju också så att det inte bara är att människor bryr sig, utan att det är ju också fler och fler som agerar. Och inte bara fler och fler som agerar sådär i sin privata sfär eller med sina konsumtionsval, utan fler och fler som faktiskt typ går ut på gatorna eller kontaktar politiker eller kontaktar företag och liksom driver på. Alltså som är mer aktiva medborgare. Så det ökar också. Så är det. Så att, nej, jag tror den här berättelsen om att det är ingen som gör någonting och det är ingen som agerar, den stämmer inte. Och den är inte heller särskilt hjälpsam.
Nej, precis. Du, vad tror du om att försöka skapa sig en filterbubbla? Jag kan förtydliga lite det. Men jag tänker så här att det kan ju också vara skönt att kanske följa lite konton på Instagram till exempel som har den här inriktningen och se att det blir fler följare där. Det blir fler inlägg. Det, så. Alltså att lite grann, ja, men jag går in och tittar där, för det blir jag lite peppad och uppmuntrad av. Att jag ser att nu är det 100 följare till och nu har det här kontot ökat ännu mer. Jag tänker på att jag såg den här sajten klimatbytet.se. Där man ska byta sina pensionspengar till. Och då har de ett räkneverk. Har du sett den? Där man ser hur många som har gjort det och hur mycket pengar som har flyttats. Ja. Det tycker jag, för mig är det en ganska peppande grej att se att wow, nu är det 100 pers till som har gjort det här och nu är det så många miljoner till som har gått åt.
Men det där är ju jättesmart av dem, för de visar ju, de ger ju personer direkt respons eller direkt feedback på att det du gjorde nu, det har gjort den här skillnaden och nu är vi fler som bidrar till den här. Alltså där, snacka om att ge människor så här tilltro till att det man gör spelar roll eller det man gör bidrar till någonting. Och att direkt ge den responsen, alltså tala om, liksom sprida den goda nyheten direkt till människor. Så det är en väldigt smart uppbyggd. Jag blev nästan lite så där ledsen för att jag redan hunnit byta mina, eller flytta mina pensionspengar. Så blev det så här, nej!
Men jag tror liksom att man får registrera sig ändå.
Kan man
för du har gjort det där bytet. Du har bara inte gjort det sedan de öppnade sin sajt. Men du har ju gjort det.
Ja.
Och då är det ju en person som har gjort det. Så jag funderade på det där. Men förstod det inte som att man då är på något sätt diskvalificerad.
Ja, nej, okej. Utan, men vad bra. Mm. Ja, men det är också ett tecken på hur smart de har gjort den där sidan. Att man blir så ledsen om man inte fick vara med i gruppen som bidrar till den här fina förändringen.
Nu kanske vi ska säga igen då klimatbytet.se för er som blir nyfikna och vill se vad det här är för något. Så ni vet vad vi pratar om, inte
precis.
Förvirrar.
Ja,
nej, men just det att liksom faktiskt försöka omge sig med lite goda nyheter kan vara en aktiv strategi att också jobba med för att känna hopp och bli peppad och så.
Ja, och att precis följa klimatforskare och följa klimatengagerade och gå på föreläsningar och just för att påminna sig om att det är jättemånga människor som jobbar med den här frågan. Det är jättemånga människor som sliter dag ut och dag in för att förändra. Det är jättemånga, även om ni inte kan känna så är det också jättemånga politiker som sliter dag ut och dag in med att föra upp den här frågan på den politiska agendan och driva igenom liksom modiga och stora beslut. Så att det tänker jag att vi verkligen så behöver påminna oss om. Och det är också någonting som jag tror bidrar till känslan av hopp.
Mm. Och jag tänker det som jag ibland ser föräldrar uttrycka, det här att jag gör det här, jag gör de här aktiva valen, jag gör de här livstidsförändringarna, jag gör de här ibland lite obekväma lösningarna för mina barns skull. Det kanske inte kommer göra hela skillnaden. Vi vet inte vilken framtid de går till mötes, men det känns meningsfullt för mig och det blir min drivkraft. Mm. Och det blir ju meningsfullhet och hopp är ju inte alltid detsamma, men de kan ju också gå hand i hand väldigt mycket.
Mm. Precis. Och det är också ett bra sätt att stötta barn som är oroliga för klimatet, att visa att man tar det på allvar och att man själv liksom ändrar hur man lever.
Så. Mm. Just det. Mm. Vi kanske låter det vara avslutningen på det här samtalet.
Det tycker jag.
För barnens skull och visa barnen.
Mm. Verkligen.
Tack för idag, Frida.
Tack själv.
Tack ni som lyssnat.
Tack så mycket.
Och vill ni följa oss i väntan på nästa avsnitt så går ni in på Klimatpsykologernas Facebook och Instagram. Och där ser ni också när vi kommer med nya avsnitt. Tack. Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.